Hej och välkommen till Stadsutvecklingspodden. Podden för dig som är intresserad av hållbar utveckling i allmänhet och hållbar stadsutveckling i synnerhet. I den här podden pratar vi om och väcker frågor kring allt som har med stadsutveckling att göra. Och det här avsnittet handlar om återbruk av byggmaterial. Podden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö, som är en samverkansplattform för Malmö universitet och Malmö stad. Och tanken är att forskare och de som jobbar med hållbarhetsfrågor i kommunen möts här, byter tankar och idéer som leder till, ja, hållbar stadsutveckling. Och det är precis det den här podden också ska göra. Inspirera, väcka tankar och frågor. Jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin. Visste du att betong från Köpenhamns tunnelbana numera finns i golvet på ett hälsokontor i Malmö? Eller att marmorgolvet i den gamla svävaterminalen i Malmö kommer att få ett nytt liv på en annan plats? Idag ska vi prata om återbruk av byggmaterial. Jag tycker egentligen att det låter ganska självklart att man inte kastar bort fullt fungerande material. Men det är det faktiskt inte. Medvetenheten har visserligen ökat i byggbranschen, men det är en hel del kvar att göra. Det är faktiskt fortfarande billigare att slänga än att återvinna. Hur kommer det sig egentligen? Och hur kan kommunen och forskningen påverka utvecklingen i mer hållbar riktning? Om det och lite till ska jag prata med Mats Persson, som är lektor i byggteknik vid Malmö universitet, och Anna Bernstad, som är hållbarhetsstrateg i Malmö stad. Välkomna båda två.
Tack.
Tack.
Hörrni, ska vi börja med att ringa in det där begreppet? Alltså, vad är återbruk av byggmaterial? Vad säger experten?
Ja, återbruk, det är när man i samband med att man river eller man ändrar en byggnad, så tar man vara på då olika komponenter. Det kan vara fönster, dörrar eller olika material som kan vara trä eller tegel och så vidare. Och att man då kan använda det i nästa byggnad eller framtida byggprojekt.
Det är återbruk.
Det är återbruk. Ja.
Mm. Vill du tillägga något, Anna?
Jag tyckte det var en bra beskrivning. Man skulle kunna börja kanske ännu tydligare. Och det här är liksom någonting som vi pratar om i vissa sammanhang. Men hur definierar vi återbruket? Om man ska sätta värden på återbruk, var börjar man då? Är det när man faktiskt har rivit ut någonting och placerat någon annanstans? Är det först då man kan säga att man har sparat CO2 eller kostnader genom återbruk? Eller är det också kanske genom att bara inte riva ut? Och inom trafiken så har man ju pratat om fyrstegsprincipen länge.
Vad är det för något då?
Fyrstegsprincipen, det handlar väl om att vi ska göra väldigt mycket innan vi bygger nytt. Genom att bevara, optimera, utveckla och i sista hand bygga nytt. Så att återbruket kan ju faktiskt också vara att vi återbrukar en hel byggnad. Att vi faktiskt omvärderar någonting som vi hade planerat att göra, som innefattar en rivning och nybyggnation. Och
istället, så att man drar lite i handbromsen där, ja, men, innan man drar igång rivningsprocessen.
Ja, precis, precis. Och det är ju liksom en också någon form av återbruk, kan man ju säga.
Ja, jag har sett också det exempel på just när man jobbar med detaljplaner och översiktsplaner i kommuner, att då kan man ju titta på byggnader som kan byggas till exempel, som kan utvecklas istället för att riva och bygga nytt, helt enkelt.
Mm. Hur ser det ut i branschen idag då, Mats? Alltså, hur medveten är man om det där med återbruk?
Jag tror att man är rätt så medveten, men samtidigt så saknas väl i många fall det ekonomiska incitamentet. Man kan titta i branschen, har ju sedan 90-talet och 1994 startades kretsloppsrådet, som ju då var ett sätt att branschen skulle ta ett producentansvar utan att få det lagstadgat på sig då, så att branschen skulle ta ansvaret.
Och alltså, om man bygger nytt och sätter in ett material, så ska man liksom ha ansvar för det hela vägen?
Så ska man ha ansvar för det hela vägen, och man ska ta ansvar för avfall och sådana delar också då. Och det här var då sammansatt av fastighetsägare, byggare och avfallsföretag och så vidare. Och sen så kom man då fram med riktlinjer för hur man ska jobba då, som har blivit en branschnorm, en branschstandard i byggverksamhet. Och nu är det övertaget av branschorganisationen Byggföretagen som driver det här, men det är fortfarande då branschen som samverkar i det här.
Och, men är det så att det är kostnaderna som sätter liksom P för egentliga återbruket, att det är för dyrt fortfarande?
Ja, på kort sikt skulle jag säga det, men samtidigt så tror jag att så det är väl en utmaning för branschen att sätta mål och att helt enkelt säga att vi kan inte fortsätta byta sina affärsmodeller, skulle jag vilja säga att man behöver göra.
Mm.
Och då sätta målsättningar att vi när vi bygger nytt ska vi kunna använda återbrukat material till exempel. Men det är ju en svår process om en utförare entreprenör då, som ska genomföra ett projekt har ju vissa förutsättningar från beställaren som så finns inte förutsättningarna där, så är det svårt att om tiden är kort till exempel så kan det vara svårt att hitta material och så vidare som kan återbrukas.
Mm. Jag tänker egentligen att det skulle kunna vara en toppen affärsidé idag när människor börjar bli mycket mer medvetna om hållbar utveckling. Att man faktiskt har det som en affärsidé att vara ett byggbolag som faktiskt är superhållbara och tänker återbruk och hela vägen, tänker jag.
Ja, jättebra idé, tycker jag också.
Ja, nej, men och det ser vi ju absolut liksom att många, både större och mindre aktörer, börjar ta absolut den här frågan på ett allt större allvar och börjar utveckla interna processer och samverkan med olika aktörer och så för att skapa återbruksprocesser i sin verksamhet. Men jag tror att det du var inne på, jag tror att du satte verkligen huvudet på spiken när jag pratade om tid. Därför att inom byggbranschen så har vi under många decennier fokuserat på tidsoptimering. Material har varit billigt men tid har varit dyrt. Och jag tror att det är den största utmaningen faktiskt för oss för att hitta effektivitet i återbruket. Därför att återbruk kostar ofta mer tid. Och så länge som tiden har varit dyrare än materialet så finns det ju stora trösklar i det. Nu rör vi oss in i tider där materialet är dyrare och leveranstiderna kan vara mer hämmande än vad det har varit tidigare och så vidare. Så att vi har ju lite grann en annan spelplan idag för att diskutera kostnader kopplat till återbruk.
Mm.
Vi har också lagstiftning idag som gör att många ifrågasätter om vi kan prata om mer kostnader för återbruksinventeringar och demonteringar istället för rivningar där vi går in med storsläggan. Mm. För att avfallslagstiftningen idag säger att vi måste göra det. Inför rivning till exempel. Mm. Så att det här med att prata om kostnader behöver vi också problematisera lite mer.
Får jag bara fråga, som hållbarhetsstrateg då, hur kommer du in? När i en process kommer du in till exempel? Och vad gör du i byggprocessen?
Mm. Nej, men jag jobbar ju på vår byggprojektenhet på Stadsfastigheter, så vi bygger och förvaltar samhällsfastigheter i Malmö stad. Och jag stöttar projektledare, så att de är då spindeln i nätet i otroligt många byggprojekt av olika skala, olika typer. Och det kan ju omfatta nybyggnation, rivningar, ombyggnation och så vidare. Och det jag gör är att jag kommer in och stöttar dem i hur kan vi tänka mer cirkulärt. Och cirkulärt kan ju vara till exempel i en rivning att vi ser att men det här kan vi faktiskt inte riva om det är en ombyggnation. Att vi faktiskt bevarar. Vi pratar mycket om till exempel att bevara fönster och jobba med att lägga till glas och så vidare. Ett litet exempel. Vi kan ta ut, plocka ut, demontera, sätta någon annanstans som i svävarterminalen, så rev vi ju en stor byggnad där vi bland annat, du nämnde marmorgolvet, men balkarna och pelarna från den byggnaden kommer faktiskt användas i nya byggnader.
Mm. Jag tänkte vi kunde, ja, men det är bra att du tar upp det som ett konkret exempel på hur man i ett rivningsprocess går in och tittar på de specifika materialen. Mm. Jag tänker på det, förutom att ta tillvara materialen så finns det ju, nu kanske jag låter tråkig igen, men det finns ju också en massa risker och faror för de som ska demontera. Vi vet att en del byggmaterial är ju faktiskt giftigt. Vad säger du om det?
Ja, Mats? Det finns ju då material, asbest till exempel, och det finns PCB kanske i fogar och så vidare då, som ju, men jag tänker att varje projekt, ändringsprojekt eller rivningsprojekt startar ju med en ordentlig materialinventering, eller ska starta med det, där man verkligen går igenom då, finns det några farliga material. Men den ska ju byggas ut naturligtvis med också att titta på vad kan vi återbruka och återanvända och så vidare. Att man tittar på hela,
hela processen.
Hela slutet för det som finns där, och naturligtvis vad man ska plocka in i systemet också.
Mm. Ja, men jag tänker på, det hänger ju ihop med vad du gör. Med svävarterminalen till exempel. Så går ni in och inventerar då innan och ser att det här ska hit och det ska dit och exakt. Det här kan tas om hand.
Ja, exakt. Och eftersom det här är nya processer för oss, på lite, alltså, om några år så är jag nog inte längre nödvändig, förhoppningsvis. Utan då kanske det här sitter och vi har processerna för det, vi har systemen för det och så vidare. Men nu är vi ju en lärkurva. Och då kommer jag in som ett stöd för att våra projekt där jag ska hitta rutinerna och vi tar fram dem tillsammans. Och vi
tycker du om att du är jobbig då? Eller tycker
jättejobbig. Alltid jättejobbig. Nej, men, och till en viss del så behöver man ju vara det i början. Därför att de nya processerna tar längre tid och så. Det vi gör nu är att vi också jobbar med pilotprojekt. Vi söker externa medel till exempel. Vi går in i utvecklingsprojekt tillsammans med andra aktörer som står inför liknande utmaningar. Och då får vi också lite mer medel för att kunna ha extra resurser, extra pengar för att komma fram med de här frågorna tills vi har hittat systematiken. Och då ska det sitta precis som alla andra processer som vi har med oss.
Kan ni luta er mot forskarna också?
Jag tänkte säga att det finns ju då, de här processerna finns ju både hos byggföretagen och hos beställarna då. Och det gamla, eller det som är i den standardavtalen, är ju då att byggaren tar hand om allt material som finns på platsen då. Så att går man in och ska riva ett hus så är det byggaren som tar hand om allting. Blir det avfall eller blir det återbruk och så vidare. Och här kommer man ju in då i en dubbelprocess där kanske då beställaren först vill plocka ut lite material. Och sen ska då entreprenören komma dit, byggaren komma dit och så vidare. Så att det kan ju då ha vissa ekonomiska implikationer också då, för att någon byggare kanske såg en liten guldgruva i att kunna sälja något material här då. Eller kunna använda det i ett annat byggprojekt och så vidare.
Ja, men så är det så, absolut.
Så det måste ju ha en bra transparens i det. Då, så att man vet vad som gäller och att man gör det här på ett positivt sätt.
Mm. Anna, vi var ju inne på det här med svävarterminalen. Jag pratar om marmorgolvet och du pratar om bjälkar och så. Är det så då att när det ska återbrukas det här materialet, att det finns en ny mottagare så att säga, eller behöver det ligga i lager någonstans då och vänta på att den rätte dyker upp?
I den bästa världen så kommer vi, så finns det så lite behov som möjligt för lager, för det är ju ytterligare en kostnad i processerna. Där finns det, vi jobbar liksom i projekt till exempel där vi försöker åskådliggöra material som vi vet att om ett år så kommer vi riva. För vi jobbar i långa processer, vi vet ofta ganska långt i förväg vilket material som vi kommer kunna tillgängliggöra. Och det är ju ett sätt för oss själva men även andra att kunna faktiskt planera in material då, som kommer finnas vid en viss tidpunkt. Men vi ser också en möjlighet för oss att faktiskt ha vissa mindre lagerhållningsmöjligheter internt, därför att vi har ju förvaltning också. Och vi har ett ständigt behov av WC-stolar, handfat, alla möjliga typer av saker som går sönder kontinuerligt, och där vi när vi gör ombyggnationer eller rivningar ju får loss material som vi skulle kunna sätta in på andra ställen. Mm. Så att vi ser ju att det finns behov av båda. Men just lagerhållningen i sig tror jag att det är bra om vi försöker minimera så mycket som möjligt. Och det har man ju jobbat med i byggbranschen. Mm. Liksom i den vanliga, i de jungfruliga materialen, där man har länge jobbat med just in time och så liten lagerhållning som möjligt.
Du var inne på asbest. Jag tänker andra material som ju kan vara lite tvivelaktiga när det gäller ur hälsohänseende då. Vad gör man med det?
Ja, alltså i materialinventeringen ska ju då visa på vad det finns för risker och så vidare. Så att det kan vara att det dammar när man river till exempel, eller när man ska ta hand om tegel till exempel. Och så. Och det kan vara vibrationer så att arbetsmomentet kan innebära arbetsmiljöproblem också. Men det ska man ju ha förberett när man kommer till arbetsplatsen så att man kan ha en effektiv process där. Så att det ska ju, som sagt, det ska man planera för och se till att...
Och då tänker jag att det här, om vi tittar lite framåt då, så har vi ju de blivande ingenjörerna och byggingenjörerna som ska ut då. Hur ser utbildningen ut idag för dem? Hur stor är medvetenheten där om hela de här återbruksprocesserna?
Det är väl på väg in i utbildningen, skulle jag säga. Jag tror att alla utbildningar till byggingenjör och arkitekt, de innehåller då olika delar med hållbar utveckling, cirkulär ekonomi. Så jag tror inte någon student kommer ut utan att ha fastnat i de här begreppen eller hört dem flera gånger i olika kurser. Kanske dels i en designerad kurs då, som är obligatorisk för alla, och så sen i olika delar. Eftersom vi upplever ju väldigt starkt hur det kommer in i allt vårt tänk med CO2 och cirkularitet och så vidare.
Nu ser du glad ut, Anna.
Jag märker det verkligen själv. Jag har haft otroligt mycket kontakt med studenter de senaste åren som har hört av sig och vill intervjua och liksom ha enkäter kopplat till studentarbeten och examensarbeten och sådär. Så det känns som att det finns ett stort intresse. Mm.
Ja. Då kan man tänka sig att det kanske är en generationsfråga det här då, förutom att det är en kostnadsfråga och allt det där, men att det också är i någon slags mindset kommer att se lite annorlunda ut, om det nu har varit trösklar hittills.
Jag tror kanske egentligen inte att de största trösklarna ligger i personerna som jobbar inom byggbranschen. Därför att där tycker jag att jag har liksom ett jättebra samarbete och jättebra gehör för de här frågorna. Även när jag jobbar med personer som har jobbat jättelänge i branschen. Och i många fall så kan det till och med vara så att man liksom går tillbaka till ett arbetssätt som man gjorde förr i tiden. Alltså så här gjorde man för x antal år sedan, så jobbade man på ett visst sätt. Och sen har vi lite grann glömt bort det. Så egentligen så är det ganska mycket av det här som inte är nytt under solen. Och det tycker jag också är viktigt att komma ihåg, att det finns ofta otroligt mycket kunskap och liksom erfarenhet hos många äldre kollegor och så, som har jobbat på ett mer, men haft mer hushållning i blodet och i arbetssätten tidigare. Och att bygga om kan bli väldigt, väldigt kostsamt, eftersom vi har regler då som är kopplade till ändamålen. Och det där är ju någonting som Boverket har jobbat med länge. Vi vet att det kommer nya versioner av BBR här framåt och så vidare. Och jag vet, alltså Boverket har ju fått ett regeringsuppdrag för att jobba aktivt med cirkularitet. Så att de kommer ju också behöva ha med sig de här frågorna. Och jag tror att det skulle kunna vara en verklig öppning för detta. Och sen vet jag också att vi har ju ramverk kopplat till materialförordningar till exempel på EU-nivå. Och det är ju någonting annat som är en stor hemsko, att vi inte riktigt vet hur vi ska hantera, hur garanterar vi att material är bra. Nu har vi jobbat med en viss typ av certifieringsmetoder som blir väldigt omständiga om vi ska göra det för återbruk och så vidare. Så att jag tror att egentligen så handlar nog de största trösklarna är mer på en strukturell nivå faktiskt, än just liksom personerna. Jag tror att många vill och ser att det här är ju väldigt naturligt och känns bra att jobba på det här sättet.
Du lyssnar på Stadsutvecklingspodden, idag om återbruk av byggmaterial, med Mats Persson som är lektor i byggteknik vid Malmö universitet och Anna Bernstad som är hållbarhetsstrateg i Malmö stad. Anna pratade om system och organisationer snarare än människor när jag sa att det här kanske är en generationsfråga det här. Ja. Vad säger du om det, Mats?
Ja, nej, jag tror också att det finns, som Anna sa här, en vilja hos de flesta att hushålla med resurser och att spara, att man inte slösar i onödan och så vidare. Och att det finns en glädje i det också då, att känna att nu kan vi ju använda det här materialet igen och så vidare. Men att de här strukturerna och processerna som vi har behöver utvecklas. Och som jag sa tidigare, då, affärsmodeller kanske då, till exempel. Hur ska byggföretagen tänka?
Var någonstans, eller var det ligger de stora, riktigt stora utmaningarna då framåt, tycker du?
Ja, jag, Jag tänker att branschen behöver utvecklas och kanske då tänka om, alltså generellt, och utveckla sina affärsmodeller. Jag tror det räcker inte med att Boverket kommer med nya regler och så vidare, för att det är ju ändå någon slags minimikrav som man ställer där. Och då behöver byggbranschen vara mer framsynt och ta det här ansvaret för att driva utvecklingen framåt.
Och hur ska man få dem i den riktningen då?
Och inte vänta på att myndigheterna kommer med, eller att det kommer ett direktiv från EU som ska...
Men då vet vi ju ofta att om man pratar om pengar och plånbok att det kostar för mycket. Men finns det några andra små nycklar man kan skruva till som forskare eller som hållbarhetsstrateg för allt i världen?
Nej, jag vet inte. Det finns ju såna här frivilliga certifieringar som man kan göra. Det finns då, som man kan säga, som skruvar åt kraven mer än vad myndigheterna säger då. Och det kan ju vara en morot och som har en ekonomisk sida i ena änden, men som då samtidigt bidrar till en mer hållbar byggnation då.
Mm. Hur ser forskningen ut på det här området idag?
Ja, forskningen har ju pågått ständigt skulle jag säga då, genom många år då. Utan man tittar på återbruk av material och man tittar på logistiklösningar och sånt där. Och jag vet, det fanns ju ett forskningsprojekt för ett antal år sedan som tog fram en dating-app för fyllnadsmassor då, som man använde.
Jag berättar hur en dating-app för fyllningsmassor.
Ja, någon säger att jag har ett hål här som jag behöver fylla, och så finns det någon som ska gräva ur en grop någonstans som vill bli av med sina massor och som skulle kunna lägga dem här. Och så kan man då mötas där. Och då, däremellan så krävs det då att man besiktigar de här massorna naturligtvis.
Ja, så att de inte är kontaminerade.
Så att de inte är kontaminerade och så vidare. Och den fanns ju ett tag, den här. Och, men den finns inte längre då. Men man kan ju se då saker och ting på Facebook och Blocket och så vidare. Att där säljs ju en del byggmaterial mellan privatpersoner och så vidare. Och det är kanske den typen av marknad som behöver utvecklas för de stora byggföretagen också då. Att de inte bara går till byggmaterial industrin och hämtar sina material i långtradar, utan att det finns återbrukscentraler och så vidare.
Och att man kopplar samman då i appar eller vad så säger
de. Det där finns ju. Vi deltar i utvecklingsprojekt som jobbar exakt med det. Jag har inte tänkt på det som en dating-app tidigare, men det kan man ju absolut göra. Och masshanteringsfrågan bör också aktualiseras liksom, utifrån det perspektivet. Så att det där sker, och vi har ju liksom, vi presenterar vårt material på marknadsplatser där andra kan se det och sådär. Och jag tror att vi är många inom byggbranschen som försöker ta ett ansvar i de här frågorna och så vidare. Och jag tror att det händer väldigt mycket bara genom det. Men jag tror ändå, för att det här ska få riktigt stor skala, så kommer vi inte kunna ha det på liksom en Blocket-nivå. Utan det måste bli liksom en del av den befintliga strukturen som finns inom branschen. En del av befintliga processer.
Men då var ju det som var Mats var inne på, att få runt mindsetet eller förändra det då.
Och det jag tror kan vara en nyckelidé är ju det som vi har bidragit till genom Svävaterminalen till exempel. Att vi har direktkontakt med en leverantör, i det här fallet av stommaterial. Stål, liksom, konstruktiva stålmaterialleverantör. Och de går in och tar ett ansvar för att ta emot material som vi river, göra en kvalitetskontroll, och sen blir det en del av deras sortiment. Så att du går inte till ett Blocket, utan du går till en reguljär, en vanlig leverantör. Mm. Och så kanske du har 4 jungfruliga stommar och 4 återbrukade stommar. Och på sikt kanske man inte ens vet vad som är vad. Och då blir det liksom bara en del av det naturliga materialflödet. Så att leverantörerna har ju en jätteviktig roll i det här. Och vi ser att flera leverantörer verkligen börjar komma in, ta tillbaka armaturer, göra konverteringar, återförsälja Rekonda och så vidare. Vi har tegelstenar där vi har ett fantastiskt företag som har gått in och verkligen byggt hela sin affärsidé på ta tillbaka Rekonda, sälja igen. Och det där ser vi en jättemarknad.
Så det handlar egentligen bara om att hitta rutiner och strukturer så att det blir enkelt. För enkelheten, tänker jag, är ju också en sån där liten trapp. Att det får inte bli för jobbigt eller för besvärligt. Och hur ska det gå?
Nej, men precis, så är det ju. Vi har alla liksom, vi har barn som behöver en förskola och den kan vi inte liksom dröja allt för länge för att hitta materialet till, helt enkelt. Utan det behöver finnas det måste vara en viss grad av enkelhet, absolut. Mm. Så att jag tror att vi ska nog inte se att det är antingen eller. Det är inte antingen strukturerna, byggreglerna, EU-taxonomin som också är viktig i det här sammanhanget, eller branschen som ska gå för, utan det är ju
allt på en gång.
Precis, och det är det jag tror verkligen, att vi är väldigt många som det surrar så otroligt mycket kring detta nu, så jag tror att det är ingen av oss i det här liksom spelet som kan ducka för frågan. Nej. Och det är nog precis då det kan hända.
Ja, men jag tänker, och Malmö är ju liksom mitt i, man säger var vi än rör oss i stan så händer det ju saker. Vi har Svävarterminalen, vi har hela varvstaden, det byggs och det rivs och det byggs och det rivs. Ja, det måste vara guldgruva för dig som hållbarhetsstrateg, men också, tänker jag, för dig som forskare och sitter i projekt med Boverket och allt
det. Ja, just det. Nej, jag tänkte säga att orkanen byggs ju om nu, fasaden där till exempel. Mm. Och där
tar orkanen är det stora biblioteket.
Det är stora biblioteket, sen stora universitetsbyggnaden, och där tar man ner glasfasaden. Och nu frågar jag då de som ansvarar där, och de sa att 50% av glaset som plockas ner kommer att användas till ett parkeringshus i Hyllie. Så att, det finns i projekten att man, kan vi använda någon annanstans? Mm. Resten går åt via den här entreprenören då, till någon form av återvinning, tänker jag mig då, i och med att det är glasskivor som man kan återvinna. Mm. Så att,
men det låter ändå som att framtiden är ganska ljus. Eller vad säger ni?
Ja, men det krävs en del omställningsarbete och nytänk. Men jag tänkte, jag har kanske inte jobbat specifikt med hållbarhetsfrågor eller återbruksfrågor tidigare, men jag har googlat runt nu lite grann och jag hittar ju då många initiativ från IVL, Svenska Miljöinstitutet till exempel, projekt med Vinnova, CC Bild och Centrum för cirkulärt byggande och så vidare. Och många som bygger upp då kunskapsbanker också då. För här krävs ju att det finns kunskap och idéer och tankar om hur man ska jobba med det här.
Mm.
Men det är lite grann att i västra Sverige då, Västra Götaland, och sen är det lite grann i Stockholm så har man någonting. Sen har vi någonting här i Malmö också då. Så att, men jag tror att det krävs att man jobbar med det på det lokal nivå och att det växer på alla ställen, så att säga.
Ja, att alla faktiskt, som du sa, nu alla surrar om det, men att att det blir implementeras liksom, så att det faktiskt blir på riktigt och viktigt, så att man tar tag i det då. Det går ju fort när man har roligt, men jag tänkte att vi skulle avsluta med lite önskningar eller drömmar. Vad säger hållbarhetsstrategen ur ditt perspektiv när det gäller återbruk? Hur ser framtiden ut som en vision?
Nej, men jag tror att du sa det själv, jag tror ändå att vi kan, jag tycker att det är fantastiskt att det surras så väldigt mycket om det här. Rädslan är väl att det är något annat som ska bli ännu mer spännande och högst upp på dagordningen och sådär. Så att det gäller ju att vi inte låter det bli en fluga som sen går över. Och det är där jag tror att de här strukturerna ändå är väldigt viktiga. Och mitt önskemål är väl just att vi får kanske ett ökat gehör för att kunna konvertera byggnader på ett enklare sätt. Att vi får en bättre förståelse för vad vi som byggare klarar av att göra med befintliga materialmängder och strukturer och sådär. Det kanske är bättre att kunna göra någonting med en byggnad, även om det inte är optimalt från alla perspektiv, men att den ändå är användningsbar och så vidare. Där tror jag att vi har en kommunikativ resa och resa för att samverka bättre mellan olika aktörer. Och sen tror jag också, eller en önskan är ju också det här med leverantörerna, för att någonstans så handlar det om ett samspel, och jag vill inte putta över liksom ansvaret till någon annan. Vi har ett stort ansvar som beställare också, men det är ett samspel, därför att om vi som beställare ska känna oss trygga i att ställa krav på höga nivåer av återbrukade material. Men då måste vi också veta att det finns leverantörer som kan svara på det. Så att det är hela tiden ett samspel här, att vi måste liksom gå tillsammans framåt.
Mm.
Så att leverantörer som vågar hitta nya affärsmodeller, det är också ett stort önskemål från min sida.
Och forskardrömmen då?
Ja, jag tror ju också att man behöver utveckla de här processerna, och jag håller verkligen med Anna här då, just det här med leverantörer då, att skapa den här marknadsplatsen för återbrukat material, att den finns. Och kan man få det att gå in i de vanliga materialleverantörernas verksamhet, så vore ju det mycket bra, för att då skulle man ju kunna få upp volymer och så vidare. Lokala återbrukscentraler kan ju bara ha en viss begränsad materialmängd, kan inte kanske då kommunicera över landet, över lite större sträckor och så vidare. Så att det tror jag. Så forskning är kanske inte så mycket på materialsidan då, utan mer på hur man ska få till de här affärsmodellerna och utveckla dem. Men också att ta tillvara på de kunskaper som finns om olika material och så vidare. Och jag tror också att det finns då en skillnad där, som Anna var inne på tidigare, det här med olika enkla material och sen mer sammansatta material. Men när det gäller fönster och kanske väggelement och så vidare. Och att man får titta på den olika skala där på gipsskivor och träbjälkar och toalettstolar och WC-utrustning eller kanske dörrbeslag och trycken och sådana saker. Så att de behöver sin egen behandling, de olika områdena, tror jag. Att man kan inte köra med en modell för allting, utan man måste titta på vad allting kräver.
Mm. Lite att bita i alltså, men vi håller tummarna för den där ljusa framtiden och alla goda krafter tillsammans. Och ni, tack så hemskt mycket för att ni var med i Stadsutvecklingspodden idag. Mats Persson, som alltså är lektor i byggteknik vid Malmö universitet, och Anna Bernstad, som är hållbarhetsstrateg i Malmö stad.
Tack!
Tack för att vi fick vara med.
Stadsutvecklingspodden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö. Det är produktionsbolaget Umami som producerar, och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin.